Vi ska fortsätta att bekanta oss med positivt tänkande. Inte denna världens positiva tänkande. Om hur man ska peppa upp sig själv och säga att man kan och jag vet och jag vill och jag är så duktig. Utan den kristnes positiva tänkande handlar ju om att Gud är så duktig. Jag är ingenting, men det gör ingenting, för Gud räcker för oss bägge. Det är positivt tänkande. Ja, det är ett härligt ämne. Vi behöver mycket av det. För vi har blandat ihop de här begreppen till oigenkännlighet i kristenhet. Vi ska gå till Matteus 5 kapitel idag och läsa ett mycket intressant avsnitt. Matteus 5 och 17. Jesus säger så här: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisa människorna så, han ska räknas som den minste i himmelrikt. Men den som handlar och undervisar efter dem ska räknas som stor i himmelrikt. Jag säger er att de inte i rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelrikt. Ja, nu handlar det om den kristne och lagen. En outslitlig labyrint av teologiska irrgångar. Står vi under lagen eller står vi inte under lagen? Gäller lagen för den kristne eller gäller inte lagen för den kristne? Ja, jag vågar, höll jag på att säga, påstå att den enda verkliga dödssynden förefaller ibland att vara lagisk. Om man säger till någon att ja, men det, så står det ju i alla fall i Guds ord att man inte ska leva. Du är väl inte lagisk, får man höra då. För det är den enda synd som finns. Det där andra som du försökte förmana för, det var ingen synd. Men när du kommer och säger att det där som du förmanade om var synd, då får du genast skrivet på näsan på dig den enda synd som finns, nämligen synden att vara lagisk. Du är väl inte dömande? Hur är det med den kristna lagen egentligen? Jesus antyder någonting som för mig blir som en liten privat vision. Någonstans nere vid dörren ska väl den minsta platsen vara i himmelriket. Och ibland har jag för mig att det kommer att bli en väldig trängsel om den där platsen. Det är för det är många som frimodigt river ut hela kapitel och hela böcker ur Bibeln och säger att de är förlegade. Det kan ju inte gälla för en kristen. Och så står Jesus här och säger att alltihopa gäller för en kristen. Det var väl konstigt, säger vi. Vi står ju under nåden och inte under lagen. Jesus, du är väl inte lagisk? Ja, Jesus, han sätter oss lite grann i gungning här. Vad är det han säger? Jag säger er att de inte i rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseerna, så kommer ni inte in i himmelriket. Och sen kommer det i nya översättningen en intressant mellanrubrik. Den har ju satts till på senare år, men den är inte så dum. Jesus skärper lagens bud, står det här. Och det där känner vi ju till. Ja, förr i världen var det så att du fick inte begå äktenskapsbrott, men nu får du inte titta på grannens hustru med vissa bitankar i hjärtat. För då har du syndat. Förut var det så här att det var sagt öga för öga och tand för tand. Men nu säger jag att du ska älska dina ovänner och be för dem som förföljer dig. Jesus skärper lagens bud. Det här känns ju obehagligt, eller hur? Är vi riktigt frälsta eller är vi inte riktigt frälsta? Hur är det med lagen och den kristne? Jo, det är något väldigt positivt. Något underbart positivt och samtidigt något alldeles sant. För det är bara det som är sant som kan vara positivt. Jesus säger så här: jag har inte kommit för att upphäva lagen, utan för att uppfylla, står det i nya översättningen. Gamla står det, vi får fråga Jan som sitter här med gamla översättningen, där står det fullkomna. Fullborda lagen. Mm. I grekiskan används ett oöversättligt grekiskt uttryck som heter pleroma. Och det betyder att göra någonting fullkomligt. All fullhet har tagit sin boning i honom, där har du samma ord. Och det i sin tur syftar tillbaka på det hebreiska ordet shalom, som betyder någonting som är helt, någonting som är oskadat, någonting som är odelat, någonting som är fullkomligt. Jag har kommit för att föra fram lagen till ett shalom. Jag har kommit för att lagen ska bli fullkomnad, fullbordad och uppfylld. Alla översättningar är korrekta. Och det är något fantastiskt. Därför att när lagen har blivit genom Jesu verk fullkomnad, då är det en fridslag, en lag med shalom, en fridens lag, en lag att glädjas åt. Och när lagen på det sättet har blivit förbättrad, då kommer den att fungera så bra i våra liv att man till och med kan höja nivån långt utöver fariseernas och de skriftlärdas. Nu ska det fungera så bra så vi kan höja nivån. Det är det Jesus säger. Jag har inte avskaffat lagen. Jag har förbättrat den. Jag har gjort den fullkomlig så att den ska fungera i ditt liv så bra att det går att höja nivån. Andra Korinthierbrevet 3. Jag läser där från början de första 6 verserna. Börjar jag nu rekommendera mig själv igen? Behöver jag kanske som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, för ni är mitt brev och det är skrivet i era hjärtan och känt och läst av alla människor. Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig, inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan i era hjärtan på tavlor av kött och blod. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är and. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Den där sista frasen, den missbrukas ju ganska ofta. Lite grann fritt översatt under den här betydelsen att ta inte saker och ting så bokstavligt utan ta det lite hipp som happ så blir det andligare. Så står vi inte under lagen. Nej, det betyder det inte. Det är nog samma lag det handlar om. Men i ena fallet talar Paulus om en lag som är skriven på stentavlor. Med bläck eller om man nu har huggit in eller vad man har gjort. Och det andra är att han talar om en lag som är skriven på hjärtan av kött och blod. med den helige andes bläck, så att säga. Och det kan vi uttrycka så här, att i det gamla förbundet var lagen föreskriven, men i det nya förbundet är lagen inskriven i våra hjärtan. Eller om jag får uttrycka mig lite vanvördigare. Förut fick vi lagen skriven på näsan på oss, men nu har den skrivits på våra hjärtan. Ni är ett Kristusbrev, säger Paulus. Och det kan ju vem som helst se, att det har skrivits en gudomlig text i era hjärtan. Och vi sjunker ihop och tänker att ja, de var nog väldigt helgade i Korint på den tiden, men det där gäller ju dessvärre inte för mig. De gick omkring och hade den där speciella utstrålningen som man ska ha, så att folk kommer ifrån alla väderstreck och vill bli kristna. Men det har ju tyvärr inte jag. Det har aldrig någon frågat mig om hur man bär sig åt för att se ut som jag. Kristusbrev. Jag nämnde detta igår och jag säger det idag igen. Du kommer antagligen att råka ut för det fler gånger under den här helgen. Lagen inskriven i ditt hjärta. Det är tacksamheten i vårt innersta. Kristusbrevet, en tacksam människa. Du, för en tacksam människa behöver du, till en tacksam människa behöver du aldrig skicka stentavlor med uppmaningar om vad han ska göra. Den tacksamma människan vill göra det som är gott. Du, problemet med människan är ju inte att hon inte vet vad som är gott. För om hon var oinformerad skulle det ju räcka med stentavlor med skrift på. Nej, problemet är ju inte de bibelord vi inte har förstått, utan problemet är ju de vi har förstått, som det brukar heta. De har vi mest jobbigt med. Utan det måste ju hända någonting med våra hjärtan. Någonting måste inskrivas i våra hjärtan. Problemet är inte att vi inte vet, utan problemet är ju från början att vi inte vill. Men när Herren har fått handla med oss, så att han har fostrat oss fram till det stadium där vi är tacksamma i alla livets förhållanden, då är det ett Kristusbrev som vem som helst kan läsa. Och samtidigt är då lagen inskriven i våra hjärtan. Då har det märkliga skett med oss, att vi vill det som Gud vill. Det kan behövas en påminnelse ibland. Det kan behövas lite ytterligare information. Men den behöver inte komma på stentavlor. Den kommer med den heliga ande och med ordets hjälp. Vi ska se hos profeten Jeremia i det 31 kapitlet, när Jeremia talar om det nya förbundet som då utlovas ungefär 600 år före Kristus. Jeremia 31 och 31. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus. Inte ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen för att föra dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som det bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst, och i deras hjärtan ska jag skriva den. och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, inte den ene brodern den andra, och säga lär känna Herren. Ty de ska alla känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärning och deras synd ska jag inte mer komma ihåg. Här har du egentligen alltihopa. Herren lovar ett nytt förbund. Ett som ska fungera bättre än det gamla. Ett där lagen inte står skriven på stentavlor utanför människan, utan är inskriven i hjärtat på människorna. Hur skrivs lagen in i hjärtat på dig och mig? Jo, när vi tar emot syndernas förlåtelse till tacksamhet. När Herren säger jag ska förlåta deras missgärning och deras synd ska jag inte mer komma ihåg. Och när det får utlösa en glädjens tacksamhet, då liksom finns också lagen inskriven i våra hjärtan. Det betyder att hela mitt liv förvandlas. Och vi går till Romarbrevet och tittar lite grann. Först i det sjätte kapitlet. Och 14 versen. Synden skall inte vara herre över er. Ni står inte under lagen utan under nåden. Nu gör jag det som teologer aldrig får lov att göra, nämligen bryta ut en vers helt ur sitt sammanhang. Vi ska bara fästa oss vid uttrycket att stå under lagen och att stå under nåden. Vad vill det säga? Vi står inte under lagen, säger Paulus. Nej, just det. Det betyder att lagen utgör inte längre något hot för oss. Det är så länge människan vill något annat än det Gud vill, då kommer lagen som ett krav. Men i det ögonblick människan vill det Gud vill, då är det ju bara dumt att kräva. Då behöver man inte kräva. Då kan man ur lagen ta bort alla hotelser och alla krav och ställa fram lagen, samma lag, i en helt ny gestalt. Då är lagen ju inte längre någonting som man motvilligt tar emot och kämpar med, utan det är någonting som man har sin lust och glädje i och som man hämtar inspiration ur. Ty lagen är ju god och är ett vittnesbörd om en god Gud. Jag står inte under lagen. Lagen står inte över mig som någon sorts slavdrivare och svishar med piskan för att få mig att göra det som är rätt. Jag vill ju det Gud vill. Då behöver lagen inte kräva och hota längre. Utan lagen kan istället komma i en annan gestalt. Den är inte skriven på näsan. Den är skriven i mitt hjärta. Vi gör en liten utflykt till Kolosserbrevet 2. Där läser vi från 13 till 15 verserna, Kolosserbrevet 2. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. När Jesu kropp spikades upp på korset så spikades också lagen i dess gamla gestalt fast på korset. Det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Ty den krävande lagen, den spikades fast på korset. Och det vi lever med är nu inte lagens krav och lagens anklagelse, utan vi lever med lagen som en ny form, en helt annan form. Jag skulle vilja uttrycka det: vi har fått lagen som ett erbjudande där lagen förut var ett krav. Vi läste ju förut i Matteus 5 kapitel om det här med att vända andra kinden till. Och det är ju alltså en skärpning av lagen. Och vi läste när mellanrubriken stod att Jesus skärper lagens krav. Det gör han ju alltså egentligen inte. Ty det här med att vända andra kinden till, det är inte lagens krav, det tror många kristna. Utan det är den nya fullkomnade lagens erbjudande. Du kan bli så uppfylld av helig ande att det här blir möjligt. Gud erbjuder dig och säger: titta här vad jag kan göra med dig. Nu när du vill det jag vill. Kom till mig, lille vän, så ska jag ge dig möjligheten att kunna bryta udden av ondskan på ett helt nytt sätt. Ett som inte alls är möjligt i denna värld. Jag ska göra dig till ett Kristusbrev. Du kan få det här som ett erbjudande. Och när man hamnar i den situationen att någon klipper till den och man känner liksom hur vulkanen börjar mullra i det inre och adrenalinet sprutar och det flimrar för ögonen och allt det här. Ja, du vet ju hur det brukar vara. Det kommer ju bli så även när du är kristen. Det vet du säkert av god erfarenhet. Det är ju då man har lagen som ett erbjudande. Och jag kan slå upp Matteus 5 och säga till Gud: Herre, ge mig den kraft som gör det möjligt att inte reagera på det gamla vanliga sättet utan vända andra kinden till. Med andra ord, du kan få kraften att förlåta din nästa och därmed reagera på ett helt annat sätt. Och det här är inget krav, det är ett erbjudande. Det är tidernas möjlighet. Så du, det är positivt tänkande. Ty de flesta, de läser det här negativt. Åh, vad Gud kräver. Åh, man måste vända andra kinden till. Och någon kommer och tar slipsen och då får han naturligtvis ha både skjortan och kostymen med också. Och jag sen ska komma hem, vet inte jag. Nej, det är du inte tvungen till. Och så kan man ju inte göra med alla som det blir ju rena julgransplundringen, menar jag, när folk ska plocka av en allt ständigt och jämt på det där sättet. Va? Men det finns situationer då detta står fram som den stora möjligheten. Och han trodde han skulle knäcka mig genom att ta skjortan. Du, vänta, de här brallorna, de matchar i färgen, säger man, och så ger man byxorna med. Visst, och så har man vunnit. Förstår du? Vilket erbjudande. Men om vi läser det här som krav, då är det nästan oundvikligt att man drabbas av människofruktan. Till slut blir detta att jag får inte lov att säga nej. Alla som kommer och begär någonting av mig, hur dumt och töntigt och idiotiskt och själviskt det än må vara, så måste jag göra det. Jag blir alltså allas dräng och allas slav, och alla kan skjutsa mig hit och dit och fram och tillbaka, och jag får aldrig en ledig stund. Nej, så kan det inte vara. Så kan man inte läsa den texten. Då blir man ju neurotisk. Men det är många som har försökt genom åren, och det är också därför som det finns folk ibland som säger att kristendom är hälsovådligt. Ja visst, men det är ju bara om vi läser det här som ett krav. Men i den stund du läser det som ett erbjudande, då står du inte under lagen, men du har den inskriven i ditt hjärta. Det är positivt tänkande. Mycket positivt, tycker jag. Och det är dessutom alldeles sant. När Jesus korsfästes, så spikades lagen i dess kravform fast på korset. Ty även om lagen innehöll Guds goda vilja, så var lagen ännu inte fullkomnad. Ty i lagen fanns inte kraften till lagens fullgörande. Men i lagens nya form finns kraften till dess utförande, till dess genomförande. Du läser inte bara innan till i Matteus 5 och tycker att här öppnas nu möjligheten att vända andra kinden till. För du kan ju ändå inte vända andra kinden till. Jag menar, med mindre än att Gud ger dig kraften till att göra det, så kan du ju aldrig göra det. Men nu är lagen inte bara ord, utan den är kraft. Och därför heter det också att Guds rike är inte bara ord utan kraft. Ty nu åtföljs lagens bokstav av lagens heliga ande, som ger kraften till lagens efterlevnad. Lagen är inte upphävd, lagen är inte avskaffad, men nu finns för det första kraften, och för det andra är kravet eller hotet eller vad du vill kalla det, är avskaffat. Samma lag och ändå en helt ny. Nu går vi tillbaka till Romarbrevet, ska du se. 8:e kapitlet nu. Och första versen där talar ju om för oss det här, att kravet är borta. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ja, vi läser vidare. För där kommer sedan ett ty. Och det är ju alltid intressant med ett ty, för det måste vara en förklarande sats till något som har sagts förut. Ty, den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus, har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Eller om vi knycker 1917 års version, livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Syndens och dödens lag, vad var det för någonting? Jo, det var den gamla lagen, den krävande lagen. Den som dömer mig till döden för syndens skull. Och den som föreskriver en rättfärdighet som jag inte har kapaciteten att efterleva. Nu är jag fri från den och har fått ta emot en annan lag. På raderna i den lagen står precis detsamma som på raderna i den gamla. Det finns inga bud som är avskaffade. Men nu är det livets andes lag. Nu har jag fått ta emot lagen i levande form, där jag förut tog emot den i form av döda stentavlor. Stentavlor kan du inte få mycket hjälp av, men helig ande kan du få väldigt mycket hjälp av. Den helige ande kan göra allt, stentavlorna klarar ingenting. Samma lag, men i fullkomnad form. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Ja, det kan vara värt ett litet halleluja. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Det här är innehållsrika ord som jag misstänker att ingen av oss mer än skrapat på ytan av. Lagen, den gamla lagen, kom till korta inför vår kötsliga natur, säger nu Paulus. Och det har han noga gått igenom i 7 kapitlet. Vi kan ju bläddra tillbaka och titta lite där. Den gamla lagen, varför funkade inte den? Ja, det var inte bara så att vi liksom saknade kraften att riktigt nå upp till 100% nivån, utan vi fastnade någonstans på 70. Utan det är så här att den fallna människan, hos henne uppväcks bara opposition av Guds lag. Det är detta som står i 9:e versen. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig. Men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Budordet väckte bara förmågan till överträdelse. Och det där, det känner vi igen. Och vad vi känner igen det. Vi antar att vi skulle ha ett 4 veckors ashram här på Kalix folkhögskola. Och så skulle vi alla vi 3 predikanter dundra igång här. Och riktigt tala om vikten av att leva i sexuell renhet. Det är ju viktigt. Jag menar inte så. Men vi skulle dundra om det. Och sätta skräck i er. Och efter ett tag så skulle alla herrarna sitta på den där sidan med skygglappar. Och alla damerna skulle sitta där borta och titta ni på skospetsarna. Och vi skulle fortsätta och vi skulle dundra på och braka på. Och då skulle vi plötsligt få se. Höll jag på att säga. Ta det nu. Inte så allvarligt. Men vi skulle få se hur den ena efter den andra smög ut och köpte porrtidningar. Därför att nu har det blivit så väldigt förbjudet och det har predikats så väldigt mycket om hur förbjudet det här är, så nu måste man göra det. Och det är ju inte alls att jag misstänker er på något sätt, utan det är bara så att jag som själavårdare har träffat så många som hört dunderpredikningar i parti och minut på det sexuella området och som därför fått problem på det sexuella området. Nå, säger somliga, men då ska vi inte alls tala om sånt. Och så svänger man från det ena diket till det andra. Och tror att det ska bli bättre. Det blir ju inte bättre det heller. Lagen dundrad väcker opposition. Lagen avskaffad väcker lössläppthet. Nej, det är lagen inskriven i våra hjärtan som löser det hela. Nå, lagen kunde inte lösa problemet. Lagen kom till korta inför vår kötsliga natur. Vad är då vår kötsliga natur? Vi tittar lite grann i andra Korinthierbrevet igen i det 5:e kapitlet. Där ska vi läsa den 15:e versen. Där står det så här om Jesus. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Här har du en beskrivning av köttet. Att leva för sin egen skull. Han dog för att vi inte längre skulle leva för vår egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för oss. Och det när vi hela tiden ska leva för vår egen skull. Om då Gud kommer och säger du ska icke ha begärelse, då vaknar begäret. Jaså du Gud, ska du ta ifrån mig alla roligheter i livet? Ska man få något skoj nu för tiden? Ropa köttet indignerat. Och människor som inte har tröttnat på det köttsliga livet, de säger, ja, kristen kan man ju inte bli. Det är ju förfärligt tråkigt. Ni får inte göra någonting. De har inte upptäckt ännu att man kan avstå från allt det där som ändå bara bryter ner ens liv. De tror att Gud vill ta det ifrån en. Därför de känner bara lagen i dess gamla gestalt. Och så är det ju tills man omvänt sig. Något annat kan man inte veta om förrän den dag man har tröttnat på det gamla livet. Och Gud kommer och säger, nu ska du få lagen i en helt ny gestalt. Och den ska göra det möjligt för dig att inte längre leva bara för dig själv, utan du ska leva för honom som dog och uppväcktes för dig. Ty när Gud förlåter våra synder, då föds det tacksamhet, och då vill vi leva för honom som gjorde förlåtelsen möjlig. Lagen inskriven i våra hjärtan. Och vi hoppar till 17 versen här. För där står ett litet alltså. Och det är också ett förtydligande uttryck. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Vad är det för något gammalt som är förbi, säger vi? Jag tycker jag kommer ihåg ganska bra de åren jag var ateist, om jag får säga min egen personliga uppfattning. Vad är det för något gammalt som är förbi? Ja, det gamla behovet att leva för sig själv, det är förbi. Och när det behovet har fått korsfästas tillsammans med lagen i dess gamla gestalt, ty det är korset. På korset spikas lagens krav, men också den köttsliga naturen. Så när den köttsliga naturen spikas på korset, så kan man spika dit lagen i dess gamla gestalt på samma gång. Nu behövs inte längre den. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Jaha, något alldeles nytt. Men käre Gud, det är ju samma gamla bud som förut. Ja visst, men nu är det livets andes lag som i Kristus har gjort dig fri från syndens och dödens lag. Du är i Kristus. Du lever för honom. Förut var du bara i dig själv och levde för dig själv. Du gick hela tiden och räknade småsnålt och avundsjuk på vad du fick ut av det här. Men så lever du ju inte längre. Utan nu lever du för honom som dog och uppväcktes för dig. Då behövs inte kraven längre. Nu kan livets andes lag få verka istället. Om vi går tillbaka till Romarbrevet 8 igen, till tredje versen där. Så ser vi nu detta, det står så här. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Jesus kommer i en gestalt som är lik vår syndfulla gestalt. Egentligen står det i grundtexten att hans gestalt var en avbild av vår. När människan inte längre ville vara Guds avbild, så gjorde Gud sig till människans avbild. Och när då den fallna människans avbild, som likväl är rättfärdig, spikas på korset, så dör synden i människan. Det som är fallet i den fallna människan. Tvånget, behovet, längtan att få leva bara för sig själv. Den spikas på korset samtidigt med hans kropp. Och då kan man spika dit den krävande lagen på samma gång. Den har nu fullgjort sin uppgift. Nu backar vi lite grann till 6:e kapitlet. Och så ska vi läsa verserna 8 till och med 14. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Synden ska alltså inte få härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er. Ni som ju har återvänt till livet från döden, låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er. Ni står inte under lagen, utan under nåden. Som jag sa nyss, vi står inte under lagen. Vi drivs alltså inte in i någon sorts lydnad av hotelser eller av krav. Utan vi drivs av nåden in i lydnaden. Vad händer med en människa som får nåd? Är det bara ett allmänt njutningsmedel i största allmänhet som gör att man blir lite stjärnögd och sen trillar i golvet och ligger och fnittrar en stund? Eller vad är nåd för någonting? Nåd är det som uppväcker tacksamhet i en människas liv. Nådens verk i ditt liv kan du avläsa på graden av tacksamhet. Ty nåden är en totalt oförtjänt gåva. Jag talade för ett tag sedan på en pastorsamling och kom in på det här med nåden och lagen. Och då var det en pastor som reste sig efteråt och sa det att han var också utbildad jurist. Och så sa han det att nåd kan man ju aldrig söka om när man har blivit fälld i tingsrätten. Utan när man har blivit fälld i tingsrätten så överklagar man till hovrätten och sen eventuellt till högsta domstolen. Och inte förrän man har fått nej i högsta instans kan man söka nåd. När alla andra vägar är stängda och uttömda. När man inte har något anspråk kvar och ingen rättighet. När man är totalt hjälplös. Då kan man söka nåd. När läget är helt hopplöst, när allt är kört. Och då är ju nåden när man ändå får den. En gåva som bara kan tas emot i tacksamhet. Vi läste i morse om den här obarmhärtige medtjänaren som han kallas. Han som fick 200 000 års arbetsinkomst efterskänkt. Och så går han ut och tar tag i sin gode vän som är skyldig honom några hundralappar. Vad var det för problem med honom? Varför säger sen hans herre, du onde tjänare? Han var ju inte tacksam. För hade han varit tacksam för 200 000 arbetsdagars inkomst, eller år, eller vad det var för någonting. Hade han varit tacksam i förhållande till den nåd som hade givits honom. Så skulle han ju bara gått ut och kramat den andra och sagt det, att du kan glömma den där skulden. Han hade fått mycket nåd, men den hade inte uppväckt tacksamhet i förhållande till nåden. Och så där kan det ju vara med dig och mig. Vi kan ha fått mycket nåd, och ändå har den inte landat i vårt innersta till tacksamhet. Och så kanske vi på många sätt kämpar med lydnaden på ett sätt som vi egentligen inte skulle behöva göra. Du vet, ibland så ser man ju människor som kommer och just har tagit emot Kristus i sitt liv. Och de når inte riktigt ner med fötterna till marken, utan de svävar någon halv decimeter ovanför jordytan. Och verkar lite grann som de hade änglavingar när de flög och så, och de klappar om alla i församlingen och säger halleluja och så där, och ja, vi andra vi nickar lite trött instämmande. Sen händer det ju ibland. Det är inte obligatoriskt, men det händer ju ibland när man möter en sån människa lite senare att han har slocknat. Och när man då får prata med honom, så får man höra att under den tiden då han inte riktigt nådde ner till marken, så hade han sån härlig seger över synden i sitt liv. Förut var jag så snål med pengar. Jag var så girig med pengar. Jag kunde inte sköta pengar och jag satte sprätt på pengar. Och jag var förfärlig med pengar. Och så tog jag emot Jesus och sen så var pengar inget problem. Men det är så konstigt. Jag har halkat tillbaka. Jag är en sån där som har halkat tillbaka i synden. Ja, så är du det. Ja, nu har problemen med pengar återkommit. Det är så konstigt det här. Jag hade sån seger över synden förut, men det har jag inte nu. Och det är egentligen enkelt på gränsen till det banala. Så länge han var tacksam över nådens gåva, så var pengarna inget problem. Men när tacksamheten dunstade, så vaknade det gamla livet igen. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Vad då är förgånget? Jo, detta att inte längre drivas av allehanda begärelse, utan att drivas av nåden, eller om du så vill av tacksamheten. Ty nåden driver dig genom att uppväcka tacksamhet i ditt liv. Synden ska inte vara herre över er. Ni står inte under lagen, utan under nåden. Och du vet, att vara driven av nåden är ju oändligt mycket roligare än att vara driven av lagen. Evangeliet är ett glatt budskap, fast vi inte alltid tror det. Vi går tillbaka lite i texten här nu. Det står om Jesus i 10:e versen att när han dog, dog han bort från synden en gång för alla. Ja, men säger vi, Jesus, du syndade ju aldrig. Nej, det gjorde han inte. Men han levde i möjligheten att synda. Han kommer ändå som en den fallna människans avbild. Och det heter om honom att han var frestad i allting liksom vi. Om du ska hitta på en frestelse som Jesus saknar erfarenhet av, så får du antagligen vara ganska uppfinningsrik. Ty han var frestad i allting liksom vi, dock utan synd. Men när han dog bort från synden, som det står, så dog han ju alltså bort ifrån frestelsen att leva för sin egen skull. Och den frestelsen övervann han ju i det ögonblick han lämnar ut sin kropp till att dödas. Det är ju det yttersta beviset på att jag inte längre lever för min egen skull, om jag är villig att lämna ut min kropp till att dödas. I regel fungerar vi ju efter principen hit men inte längre. Och när det finns en sån gräns i våra liv, så har ju synden fortfarande en makt. Men Jesus dog bort från synden, dog bort ifrån frestelsen att värja sig, att försvara sig, att bevara sitt liv. Sitt liv, för att det var hans. Och så kommer det positiva tänkandet. Jag har inte glömt bort det. Så skall ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden. Det är ett mycket positivt tänkande. Det är underbart att se på sig själv och tänka, jag är ju egentligen död. Eller?
Ja,
det kom lite med viss fördröjd utlösning. Du förstår, det är ju så här att man kan kräva något av den som lever, men det är ju ingen idé att kräva något av den som är död. Det är ju alldeles bokstavligen så. Så i och med att du är död, så är det ju ingen idé att kräva lydnad av dig. Ty du är ju död. Men Jesus lever i dig, och han är redan lydig. Behövs ju inga krav. Och som sagt, Jesu liv i dig är ett nådens liv till tacksamhet. Och när din umgängelse med honom är så levande att tacksamheten också finns som en drivkraft, då är det sant. I evigheten kommer vi att vara mycket tacksamma. Vi får se honom sådan han är, och det kommer att påverka oss till en väldig tacksamhet. Idag har vi lite problem, därför att vi tycker ibland att vi har lite svårt att få kontakt med Herren. Och allt eftersom vi har god kontakt eller dålig kontakt, så vet vi att vi har mer eller mindre seger över synden. Men vår seger över synden handlar inte om nyårsföresats, utan handlar egentligen om vår kontakt med Herren. Och under tiden får jag se på mig själv som död. Jag har dött ifrån synden. Jag har dött ifrån tvånget att leva för mig själv. Jag är infogad i Kristi kropp. Jag lever tillsammans med honom. Jag kan leva ett helt nytt liv ihop med honom. Jag får räkna, som det står i gamla översättningen, mig själv som död. Och det betyder också att jag får lov att räkna mig själv som rättfärdig. Och det ska vi också läsa lite grann om i Romarbrevet 4, för det tycker många är så gåtfullt. Jag beklagar att det blir lite teologisk råkost så här på eftermiddagen då det är svårt att hålla sig vaken, men nu blev det så i alla fall. Vad innebär nu detta om vi tänker på Abraham, vårt folks stamfar? Hur gick det för honom? Om han blev rättfärdig genom gärningar har han något att vara stolt över, men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Den som har gärningar att peka på får sin lön inte som en nåd utan som en rättighet. Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet. Ja, det här är ju svårt. Hur kan Gud räkna dig som rättfärdig när du lever som du gör? Ja, det säger många att det är konstigt. Hur kan Gud räkna mig som rättfärdig? Jag behöver ju bara titta mig i spegeln så ser jag ju hur vissen och eländig och rutten och idiotisk och syndig och bedrövlig jag är. Och jag kunde ju ha varit mycket snällare, jag kunde ha varit mycket trevligare, jag kunde evangeliserat mycket mer, jag kunde vittnat mycket mer, jag kunde varit mycket mer i bön och jag kunde läst Bibeln mycket mer. Hur kan Gud räkna mig som rättfärdig? Jo, han räknar dig som rättfärdig om du räknar dig som död. Det är en liten bokföringsgrej det här. För i grekiskan används faktiskt en term som är knyckt ifrån bokföringen. Om du sätter upp dig själv i kolumnen död för tvånget att leva för dig själv. Om det är vad du önskar. Så räknar Gud dig som rättfärdig. Det vill säga han räknar in dig i den skara som han ska fullkomna sin rättfärdighet i på den yttersta dagen. Är ni med? Nu ska vi gå till en viktig konsekvens av det här. Och den hittar vi i första Korinthierbrevets fjärde kapitel. Där ska vi läsa de första 7 verserna. Första Korinthierbrevet 4, vers 1-7. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han ska visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud. Detta, bröder, har jag här för er skull tillämpat på mig själv och Apollos. För att ni genom vårt exempel ska lära er vad som menas med håll er till skriften. Och inte skryta med den ene på den andres bekostnad. Vem ger dig någon särställning? Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du som om det inte var en gåva? Du vet hur det var i Korint. Där var församlingen splittrad därför att somliga de tyckte att Apollos höll väldigt häftiga bibelstudier. Och andra de tyckte att Paulus gjorde fantastiska kraftgärningar och Petrus han var också en baddare i någonting vad det nu kunde vara. Alla höll på sitt. Det var inte så att Petrus och Paulus och Apollos sinsemellan låg i luven på varann. Och hade öppnat eget var och en på sitt håll. Utan det var bara så att i församlingen så hade man börjat spela ut gubbar mot varandra. Genom att berömma en den ene, en den andra. Och det där, det går ju Paulus väldigt skarpt till rätta med. Ty församlingen är Guds tempel och som det står i 3 kapitlet och 17 versen. Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt och ni är det templet. Bedra inte er själva, säger Detta betyder att när vi håller på och berömmer än den ene gubben, än den andra, om det så må vara Martin Luther eller Augustinus eller Wesley eller P.P. Waldenström eller vem det är som vi höjer till skyarna på någon annans bekostnad, så förstör vi Guds tempel. Och Gud säger att han kommer inte att sitta med armarna i kors och bara titta på medan vi gör det. Det är mycket allvarliga saker. Vi ska betrakta som Kristi tjänare, vi som förkunnar ordet, säger Paulus. Alltså egentligen som hans slavar. Vi är ingenting. Egentligen vi är döda. Det är ju bara idiotiskt att berömma en som är död. Han är ju död. Det är ju inget att skryta med. Och det enda du har att skryta med, det är ju något som du har fått som en gåva. Och det är ju inget att skryta med då. Nej, det enda som krävs av en förvaltare, en tjänare, en slav, det är att han ska vara trogen. Och så säger Paulus så här: mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Och så lyssna nu: inte heller dömer jag mig själv. Den överlägset vanligaste formen av lagiskhet är att man dömer sig själv. Nio kristna av tio har problem med självfördömelse. Det är lagiskhet och inget annat än lagiskhet. Usch, jag skulle läsa Bibeln mer, säger somliga. Ja, men älskade vänner, kan väl aldrig bli roligt att säga och läsa Bibeln om du säger på det där viset. Ju fler gånger du säger usch över ditt bibelläsande, desto tråkigare måste du bli när du väl kommer till skott. Du kan väl säga istället att jag är fri till att läsa Bibeln när jag vill. Jag måste inte, men det är en härlig bok. Jag får lov att läsa i den. Eller usch, jag borde vittna mer, säger folk. Ja, det är ju ingen bra utgångspunkt, eller hur? Men när man har sagt 100 gånger usch och till sist går iväg, va, vilket vittnesbörd. Folk undrar, vad var det där för en? Man hasplat fram sitt vittnesbörd. Han såg konstig ut. Den vanligaste formen av lagiskhet är självfördömelse. Du är i Kristus och därmed är lagen inget krav utan ett erbjudande. Den dag du slutar att säga usch över dig själv, slutar att kräva av dig själv det som inte Gud kräver av dig, den dagen kan den helige andes glädje och tacksamhet börja porla, och då kan du inte sitta still längre, då går du ut. För egen maskin, eller rättare sagt för hans. Förlåt, du är ju du. Inte heller dömer jag mig själv, säger Paulus. Mitt samvete är rent. Nej, säger vi, nej men käre Paulus. Du måste vara ett helgon förstås. Du är säkert perfekt, säger vi. Ja, så är det ju med de här väldigt fina gubbarna som står på estraden. De är säkert perfekta. Nej, det är de visst inte. De är som vanligt folk. Och det var säkert Paulus också. Och ändå säger han, mitt samvete är rent. Ja, säger vi, tänk om mitt samvete kunde bli rent. Tänk om jag kunde bli så fantastiskt upphöjt, helgat, perfekt och så ljuvligt sysselsatt med Guds verk på heltid och helöverlåten, så att mitt samvete kunde bli rent. Det är lagiskhet. Du försöker med dina gärningar skaffa dig ett rent samvete. Du har lurat dig själv och blivit lurad. Ty det rena samvetet är startkapitalet i det nya livet. Inte något man kommer fram till så småningom. Det är ju detta att du inte längre har lagens krav över dig. Och du behöver inte vara frommare än Gud. Du behöver inte kräva av dig själv det Gud inte kräver av dig själv. Du kan låta Guds ande inspirera dig till lagens fullgörande. Genom att du i tacksamhet lägger ner den piska som du har hållit på och försökt driva dig med. När Gud sa att han inte ville driva dig med lagens krav, så fortsatte du att försöka. Meningslöst. Om något är församlingen i funktion, så är det här. Att få upptäcka att man kan stå under nåden. Det är mycket obekant för flertalet kristna i Sverige. Men, säger vi, då blir det ju liksom ingen spärr mot synden i mitt liv. Det måste ju vara ett farligt tillstånd att bli frikänd på det där sättet. Gud måste ju ta en väldig risk här. Ja, det är ju möjligt att han gör. Men då ska vi förstå en sak som är mycket viktig. Och det är detta. Vad omvändelse från synden är för någonting. Hur kommer du till en syndaånger i ditt liv? Det är egentligen bara när vi ångrar vår synd som vi blir fri ifrån den. Och det har vi alla varit med om. Det är jag övertygad om. Då vi liksom drabbats av syndaånger och därmed blivit fria. Du förstår, det är bara den helige ande som kan göra det. När Gud dömer synden i ditt liv, då ångrar du synden. Då kommer du in i en förkrosselse där du blir fri. Men vi har en känsla av det där att tänk om jag i alla fall kunde bli så totalt som en blöt fläck under mitt stora syndapaket här, så att jag kunde bli fri från synden. Och så tar man piskan och så håller man på att slå på sig själv och slå på sig själv och slå på sig själv i förhoppning om att det ska leda till syndaånger. Sluta, för det gör det aldrig. Ty om du kunde piska dig själv fram till syndaånger, så behövde du inte Jesus. Och Gud har sett till att det inte ska gå. Det kan du vara alldeles övertygad om. För han vill att du ska behöva Jesus. Därför kan du säga som Paulus: icke heller jag dömer mig själv. Och det betyder inte att jag är omedveten om det som behöver få ske i mitt liv. Men jag håller inte ständigt på att sarga mig själv om detta. Utan jag sträcker mig mot Gud och så säger jag: Herre, uttala din dom över synden i mitt liv. För då blir jag fri. Om jag ska hålla på själv och uttala den domen, så blir jag bara mer bunden i den. Men om du uttalar ett ord med liv och ett ord med kraft, så blir jag fri. Så jag tänkte att vi idag skulle ta och lägga piskan på hyllan. Lagens piska. Den där som du så energiskt har svingat över dig själv i många år. Och så ska vi ta emot nåd från Gud. Till ett rent samvete och ett tacksamt hjärta. Och komma in under nåden. Istället för att leva kvar under lagen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för det nya livet i Kristus. Och vi tackar dig för att Vi anar och förstår att det här är stort och väldigt redan på denna sidan. Att vi kan få ta emot det mitt i all vår förnedring och mitt i alla våra tillkortakommanden. Att vägen in i ditt rike faktiskt är kortare än vi trodde. Vi ber att du löser oss från all lagiskhet, Herre. Ty när inte du ställer upp lagen som ett krav över oss, så behöver inte vi göra det. Det är inte så lätt att vara frommare än vad du är, Herre. Utan nu ber vi att du löser oss från många års missförstånd. Att du bryter ner de tankebyggnader och bålverk som upprests mot kunskapen om dig. Och som gjort att vi faktiskt varit inlemmade i nådens förbund utan att förstå vad nåd är. Och levt kvar under lagen. Och levt kvar under bedrövelsen och till korta kommande. Vi ber dig, Herre, att du uppenbarar din nåd i våra hjärtan. Vi ber att du renar våra samveten. Först och främst från alla anklagelser som vi själva har lagt dit. Och alla som andra människor har lagt dit. Och andra som mörkrets andemakter också har lagt dit. Det betyder inte att vi behöver se på oss själva som perfekta. Men vi får överlämna, Herre, åt dig. Att i din tid uttala en dom över det som ska dömas bort. Och vi får till och med vända oss till dig, Herre, och säga: Herre, det där vet jag om, och det vet jag om, och detta vet jag om. Herre, i din godhet uttala en dom över det som jag inte vill ha i mitt liv. Uttala, Herre, en dom över det som förstör mitt liv och bringa mig på fall. Herre, jag har försökt, men jag kunde inte. Men jag vet att du kan. Och uppfyll mig med en tacksamhetens glädje i hjärtat. Så att jag får börja tjäna dig i kraft av ett nytt förbund. Ett som inte är bokstäver på stentavlor. Utan som är ett andens bläck på Kristus brev av hjärtan i kött och blod. Herre, låt det få bli möjligt för oss under detta ashram. Och låt oss få fara hem med en ny insikt om vad nåd är. Herre, vi vill se på oss själva som döda för synd. Och sluta kräva något av den som är död. Och istället låt oss inspireras av honom som lever och verkar i oss. Amen.